Tack Jesus för allt gott vi redan har varit med om i den här gudstjänsten. Nu ber vi, kom och välsigna det jag kommer att dela här. Låt det få bli till liv. Kom heligande och smörj mig till tjänst som förkunnare men också visionsförmedlare, Herre, i den här stunden. Kom Jesus, kom heligande och säg det du vill, Herre. Låt det få komma fram som du vill, Herre, och tala in i våra hjärtan. Låt oss bli inspirerade, gripna och liksom få en ny kurs i våra liv, en ny inspiration att som församling gå vidare med dig in i det du har tänkt, Herre. Vi ber om dig i Jesu namn. Amen. Det är lite speciellt datum idag. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är 2020-02-02. Det är ju inte så ofta som vi har sådana speciella datum. Alla datum är speciella på sitt sätt. Men det är alltså en spegelvändning av 2020. Så blir det 02-02. Och för oss i våran tid kanske inte det är så jättestor grej. Men faktum är att när Jesus levde och i judarnas historia så har det här med talmystik varit en ganska stor sak. Så jag tänkte att det kan ju vara intressant eftersom vi idag också kommer läsa en text där det kommer upp ett tal som kan ha en viss symbolisk betydelse. Så kan man ju stanna upp inför det här 2020-02-02. Kanske är något speciellt idag som Gud vill göra här ibland oss. Och temat för den här predikan är nät. Tillsammans är vi starka. Och jag har med mig lite rekvisita som Johan sa här förut. Jag har ett nät här som låg i båten. Är det någon av er som vet vad det här är för nät? Ja, Björn, du får inte svara. Du, Roger vet det. Det är ett kastnät, ja precis. Det är Bivar som har utrustat mig med det här kastnätet. Och han försökte träna upp mig hur jag skulle använda det här. Och jag vet inte, han var inte riktigt nöjd med sin student kan jag säga. Men det är inte riktigt så enkelt som det ser ut på bilderna. Så där. Men när man är nere i Bangladesh så ofta så ser man speciellt små pojkar eller unga män som står och fiskar ut med flodstränderna och i dammar och sådär med sådana här nät. Och de är riktigt duktiga på att få fisk faktiskt. Men jag ska inte, tänkte ett tag faktiskt, när jag började spåna på den här predikan, tänkte jag kanske ska testa och kasta med det här inne, men det gör jag inte. Jag kom på det att nej, det är så roligt ska de inte få ha riktigt. Men kanske någon gång. Båten har ju kommit tillbaka två gånger, det är ju andra gången, för det kanske blir kastnätet en andra gång när jag har tränat lite. Men det är fantastiskt det här med nät i alla fall. De här näten som hänger här, de har varit använda i Vänern tror jag och på andra ställen. Så de är kanske vi lite mer vana vid i Sverige. Kastnät har jag nästan aldrig sett någon använda i Sverige. Men hur som helst så går de bra att fånga fisk med på olika sätt. Vi ska se, det kommer lite bilder här på lite andra nät. Jag vet inte vad ni har för associationer. Här har vi ett nät. Kanske det nätet som jag har sysslat mest med. Jag gillar att titta på fotboll. Och ni som är bollsportsälskare vet hur det känns att sätta en boll så där uppe i krysset i nätmaskarna. Där är det fantastiskt. Och där ser vi ju väldigt tydligt hur en nätmaska ser ut. Jag kommer att tala lite om det här i predikan idag. Det är alltså en sån här fyrkant av nät. Och det är många såna här nätmasker består ett nät. Och så kommer nästa bild här. Där har vi en stackars firre som har fastnat i nätet. Ja, så det är ju en ganska vanlig bild. Men nät kommer vara någonting som kommer vara på era näthinna ett tag. Så det kan vara bra kanske att ni är liksom beredda på det. Och vi ska ta och landa lite i Nya testamentet nu. Hos några som var mer erfarna fiskare än vad jag är. Jesus hade tidigare i sitt liv när han kallade några fiskare att följa honom, som även blev hans lärjungar sen, sagt att de skulle bli människofiskare. Vi kan läsa om det i Matteus 4 och 19. Men sen när Jesus hade uppstått så lät han några av sina lärjungar vara med om en händelse som skulle visa sig vara profetiskt för församlingen i alla tider. Och den ska vi studera lite närmare idag. Vi ska läsa ifrån och lyssna till texten ifrån Johannes evangeliet i 21 kapitlet vers 1-14. Johannes evangeliet kapitel 21 vers 1-14. Och jag läser den ifrån Folkbibelns översättning här. Och jag vill uppmuntra dig, om du inte har någon bibel att titta i eller någon app, så kan du väl lyssna annars. Sluta ögonen, blunda och lyssna in den här fantastiska berättelsen. Det är så att Jesus är vid Tiberias sjö tillsammans med några av sina lärjungar här. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." Han sa: "Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastades i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt från land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Ja, det här är ju en väldigt speciell händelse. Det är ju faktiskt sista undret som Jesus gör i Johannesevangeliet. För jag tror att det är ett under som sker här, och det är väl ganska uppenbart när de här fiskarna har varit ute hela natten, som är rutinerade fiskar, några av dem, att de inte har fått någonting, och så händer det när Jesus dyker upp. Och det är också något märkligt med den här måltiden, för trots att lärjungarna ännu inte hade hunnit dra in näten och samla ihop den här stora mängden fisk, så ligger det redan fisk färdigstekt där på stranden. Det kanske man inte tycker är så konstigt, men de hade varit ute och fiskat, och vart hade Jesus fått tag i den här fisken, kan man tänka sig. De var säkert lite förundrade över det i alla fall. De hade slitit hela natten, de här professionella fiskarna, har inte fått någonting. Men när Jesus ger sitt kommando, då sker det. Och det finns en parallelltext i Lukas 5 också, när en liknande situation spelas upp. Där är det några fiskare som är ute på natten för att fiska, och de får ingen fisk. Trots att det var på natten man fiskade. Och den här gången så säger Jesus att de ska ro ut på djupt vatten och lägga ut näten där. Och även den gången så håller näten på att brista, för det är så mycket fisk de får. Och i den här berättelsen vi lyssnade på så står det ju att näten höll fast det var väldigt mycket fisk i dem. Om vi nu tar och tittar lite på den här texten, så kanske ni har märkt till att det nämndes att det var 153 stycken stora fiskar. Om man tar och alla tal ifrån 1 till och med 17 och summerar dem, så får man faktiskt 153. Och det är lite speciellt att det är en sån speciell talsumma då. Talet 17 är ju summan av 10 och 7. 10 är ordningens tal i den bibliska talsymboliken och 7 är fullkomlighetens, fullhetens tal. Så att det är ju uppenbart att Gud säkert vill att vi ska lägga märke till just att det var 153 fiskar, och det är också en liten intressant detalj kan man tycka. Man brukar kanske inte räkna hur många fiskar man fick så där man är fiskare, men här är väldigt tydligt och det står att det var stora fiskar också. Och den helige Hieronymus, som var en av kyrkofäderna som ledde 347 till 419, han menade att naturvetarna räknade med att det fanns 153 sorters fisk på den tiden. Och det är en intressant siffra. Därför så blir ju 153 ett symboliskt tal för alla fiskarter, kan man säga, som fanns på den tiden. Nu vet ju vi att det finns fler idag, men för dem så var det en speciell siffra. Och det var en väldigt stor summa fisk också. Man märkte att de var inte vana att få 153 stycken stora fiskar. De fiskade näten, höll precis för det här. Det finns också uppgifter om att man menade på att vid den tiden så trodde man att det fanns 153 kända folkslag i världen. Och att därför så blir ju det här också en väldigt viktig siffra. För att Jesus har ju kallat oss att gå ut till alla länder, till alla folkslag och predika evangeliet. Så på något sätt blir det här en profetisk bild som de flesta bibelförkunnare är väldigt enade om. Visa på att alla folk ska mötas av evangeliet. Och då får vi stanna upp inför det som hände här, att nätet höll. Nu är vi tillbaka till näten igen. Näten höll för den här stora fiskfångsten. Det var inte lärjungarnas förtjänst att fiskarna kom upp, utan det var Gud som såg till att det skedde. Men näten höll. Och varje gång som en människa kommer till tro så blir den personen en del av kyrkan, och det är någonting som Gud har förberett. Och om vi nu tittar lite närmare på nätet då, så blir ju det en tydlig bild av Guds församling. Där jag tänker mig att de här nätmaskorna, de symboliserar oss enskilda kristna som sitter ihop med varandra. En egen nätmaska, det är lite svårt att visa det, är ju, om man tänker att ta bort en sån här nätmaska, den är ju ganska sladdrig och ostabil och kan inte uträtta så mycket. Men när nätmaskerna sitter ihop med varandra så blir det ett nät som blir kraftfullt och starkt och som kan fånga fisk eller ta hand om fotbollar eller vad det nu är som det ska göra. Styrkan och funktionen sitter helt enkelt i att nätet sitter ihop, att nätmaskerna sitter ihop med varandra. Då fångar nätet fisk på ett effektivt sätt och håller även ihop för påfrestningar utifrån. Och en rimlig tolkning av den här bilden då, profetiska bilden, det är att varje kristen församlingsmedlem, du och jag, vi är en nätmaska och att vi sitter ihop med varandra. Det är det som är poängen. Och det fantastiska i Guds rike är ju också att de fiskar som fångas in, de omvandlas så småningom till nätmaskor. Funderade på den lite grann. Fiskar blir till nätmaskor. Jag tycker det var lite häftigt med det här namnbytet som är på fisk nu. Tänkte ni på det? Fisk blir disciples. Och så kommer den här predikan. Det kändes ju, alltså snacka om att de är profetiska, de som byter namn där. För det är ju just det som händer. När man har blivit, först när man är en fisk, då man blir fångad som fisk. När man är nykristen. Och sen omvandlas man till en nätmaska, eller disciples också då, kan man ju omvandlas till. Det kanske inte de hade tänkt på. Men jag tänkte på det. Det är ju en häftig bild på vad Gud vill ska ske med oss när vi blir kristna. Att vi går till att ha blivit fisk, från att bli fiskar till att bli disciples, lärjungar alltså. Eller nätmaskor då, som vi ser i den här bilden. Som är en bild för att vara lärjunge. Och därför så blir det just det här att nätet sitter ihop så oerhört viktigt i den här bilden. Vad är det som gör att saker och ting sitter ihop då? Att människor sitter ihop med varandra? Jo, det är relationerna som gör att vi människor sitter ihop. När troende lärjungar har relationer med varandra så byggs det ett kraftigt nät. Och samtidigt så behöver de här troende ha en relation med Gud också givetvis. Så att de är sammanflätade med honom starkt. Då blir det ett väldigt starkt och kraftfullt nät. Det handlar alltså om relationer. Och det är någonting som jag tror det här året kommer att bli en väldigt avgörande bit i. Att vi jobbar med relationer på olika sätt. Både med Gud och med varandra, oss människor emellan. Tanken är att vi ska fokusera på relationer. Sen behöver det givetvis kompletteras med vision och annat om vi ska komma någonstans. Men just relationer är väldigt grundläggande i livet som människa. Ända från när vi föds upp till vi dör i livet så är relationer jätteviktigt. Och även för oss kristna, jag skulle säga extraordinärt för oss, så är relationer någonting väldigt viktigt med Gud och med varandra. Och kan vi ännu mer utveckla relationer så kommer vi att bli ett ännu kraftfullare nät som kan vara använt av Gud. Och då är det vissa frågor som väcks givetvis. Hur kan vi få nätet av relationer mellan oss som är med i församlingen att fungera ännu bättre? Hur hjälper vi nya personer att bli en del i vårt nät? Hur hjälper vi varandra att bli kvar i nätet och att inte gå sönder så att nätet får hål i sig? Hur fungerar vi ännu bättre tillsammans i nätet så att det kan bli till hjälp för nya människor att komma in i Guds rike? Det är jättemånga frågor som väcks och det finns säkert många fler än de här. Och vi ska under det här året försöka bearbeta de här olika aspekterna av relationer och att vara i nätet. Det kommer att bli en predikoserie som heter Nät, som vi kommer att dra igång här under våren ganska snart, där vi kommer att tala om de här sakerna. Men sen kommer det även komma upp andra saker under året. Och det känns spännande, för det känns som att det här är någonting som håller på att födas i församlingen också. Vi har pratat ett tag nu om det här med att ha öppen kyrka. Det har blivit badmintonsamlingar på torsdagskvällarna nu. Gemenskapsbefrämjande saker som öppnar upp för att relationer ska kunna byggas och fördjupas. Och det här kanske vi tänker, det är naturligt, det är helt självklart med relationer. Men jag tror att om vi kan fördjupa relationerna så kan vi komma så mycket längre som församling. Och jag blir väldigt tagen av en bild här i Bibeln. För jag tror att faktiskt allting är möjligt för oss som församling om vi är enade. Jag vet inte om ni känner igen den här berättelsen om Babels torn. Alla som är äldre bibelläsare kan den i alla fall. Men för er yngre kan ju säga då att det hände någonting för länge, länge sedan. I första Mosebokens kapitel 11 så berättas det om Babel. Och Babels torn och om språkförbistringen där. Där människor på något sätt ville göra sig ett namn. De kom på att de kunde slå tegel, de kunde bygga. Och de började bygga ett högt, högt torn. Och de ville bygga ett torn upp till himlen för att göra sig ett namn. Och på något sätt så var väl deras längtan att bli lika Gud på något sätt när de gjorde det här. Men då står det att Gud steg ner och han sa så här: se, det här är ett enda folk och det har ett enda språk. Detta deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Så därför var Gud tvungen att gå ner och förbistra språken så att de inte kunde kommunicera med varandra, för då annars hade de lyckats med det här. Men lyssna på vad Gud säger: härefter ska ingenting vara omöjligt för dem. Det här var människor som inte hade med Gud att göra på något speciellt sätt. Men de hade en gemensam vision. De hade gemenskap, de var enade, de hade ett språk och de började bygga. Och Gud såg att han visste det, att när människor förenas i någonting och har samma språk, en gemensam vision, ett mål, då är de ostoppbara. Han säger det, att ingenting ska vara omöjligt för dem. Men då tänker jag, vad kan inte hända med oss som församling? Vi som går med Gud, vi som är ledda med den helige ande, vi som har ett tydligt uppdrag av Gud, om vi blir ledda av den helige ande och börjar hitta varandra ännu djupare i relationer och förståelse om vilka vi är. Om vi blir enade, för det är just det som kan ske när fördjupade relationer kommer till. Både med Gud och med varandra. När vi kommer närmare varandra, när vi kommer närmare Gud. Då förlöses den oerhörd kraft av enhet. Och i den andliga världen så sker det jättestora saker när vi som kristna är enade. Då tänker jag, vad ska inte kunna hända om vi får tillsammans med den heliga ande hitta den här enheten och gå tillsammans in i det Gud har tänkt. Och då blir det här med nätet väldigt viktigt. Den bilden av att vi står sida vid sida, ihopflätade med varandra. Där finns enheten. Och det tror jag är någonting som kommer att växa fram under året här. Och jag tror också att vi som församling kanske under många år har utmanats av vissa saker som har skapat splittring och som har också gjort att vi inte har kunnat stå helt enade alla gånger. Men tänk vilken kraft det finns när vi enas tillsammans inför Guds ansikte och lär känna varandra, kommer nära varandra på alla sätt. Då kommer det hända någonting extraordinärt, tror jag. Och jag blir väldigt inspirerad just av den här texten. Ni märker kanske det. Jag tror att Gud har någonting på gång för våran församling som kommer att förlösas när gemenskapen och relationerna fördjupas. Ingenting ska vara omöjligt för dem, sa Gud. Och jag tror att jag vill säga att ingenting kommer vara omöjligt för oss när vi kommer närmare varandra i enhet inför Gud. Och vi har också den här texten ifrån psalm 133 där det står om brödragemenskapens välsignelse som också understryker det här. Det står i vers 1 där. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Enigt tillsammans. Och så står det längst i sista versen i vers 3 står det. Där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid. När vi står enigt tillsammans. När vi älskar varandra. När vi har en tajt gemenskap och nära relationer med både Gud och varandra. Så kommer Guds välsignelse ner. Precis som Johan talade om i lovsången här. Att vi liksom söker Guds ansikte. När vi också gör oss redo som nät. Och förlåter varandra. Talar gott om varandra. Hedrar varandra. Lever nära varandra. Då formas det en möjlighet för Gud att göra det omöjliga. Att vi ska få se saker som vi inte har sett förut. Vi bjuds in i den trinitariska gemenskapen där Gud, den treenige guden bjuder in oss. Fadern, sonen och den helige ande säger kom, jag vill vara tillsammans med er. Och vi säger till varandra också kom, jag vill vara tillsammans med mina bröder och systrar, jag vill leva nära dem. Så låt oss ta oss an det här året med den längtan att få bli ett starkt nät. En djupare dimension som går in tillsammans med Gud in i framtiden. Och när du kom in här idag så fick du antagligen ett sånt här litet hjärta. Min kära fru Jenny har hjälpt mig och suttit och klippt ut de här. Även döttrarna har hjälpt till lite. Och jag har gjort några också, ska jag ärligt säga. Men de har gjort fler än mig. Så ta dem med andakt, de här hjärtarna. De är klippta i kärlek för att ni ska få dem. Och som ni ser så är det ett litet nätmönster i de här hjärtorna. Jag försökte verkligen hitta något bättre. Men det här var det bästa nätet jag hittade som man kunde göra hjärtan av. Och tänk dig att du är en liten maska i det här hjärtat. Och hjärtat symboliserar att Gud älskar oss. Och att tanken är att vi under det här året också ska börja älska varandra ännu mer. Kunna leva nära varandra. Bejaka varandra, hedra varandra och så ska det formas ett sånt här vackert, fint församlingshjärta. Det finns ju redan givetvis, men det kan bli ännu bättre. Vi måste ju jobba med förbättring och utveckling. Och så känner vi på det här hjärtat. Det är ganska starkt, det håller för lite påfrestningar. Inte för mycket kanske, men lite grann kan man dra i det. Och det här kan du ha med dig i din bibel, du kan ha det i din, kanske ditt mobilfodral. Du kan ha det som bokmärke i en bok. Du kan sätta upp det på, hänga upp det på med två stycken kylskåpsmagneter på kylskåpet kanske. Och så tänker du på församlingen och så ber du tillsammans med oss andra för att vi ska få bli ett nät på alla sätt. Både den gudomliga dimensionen men också i vänskaps- och relationsdimension med varandra. Så spara det. Tänk på hur vi har suttit och klippt. Man kan vika det så här också om man vill stoppa in ditt mobilfodral. Och det kan hända att de här hjärtarna kommer tillbaka under året här. Men det är en liten påminnelse från idag utifrån den här visionspredikan. Men sen skulle jag också vilja här i slutet av gudstjänsten ge möjlighet. Nu kan vi inte ha kasta med kastnätet, det får vi ta i sommar tror jag. Men du kan få komma fram här så kommer jag sitta i båten. Och så kommer jag be tillsammans med dig om du känner en längtan efter att få bli smord av Gud till att leva som nätmaska, att utvecklas i Guds nät, både relationsmässigt med människor och med Gud, och ta ett steg vidare där. Så kan det få bli en liten överlåtelsestund här framme snabbt när jag smörjer dig med olja och ber om Guds välsignelse för dig att gå vidare i att vara en nätmaska hos Gud. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du är här. Du har kallat oss till att vara ditt nät som tar in fångsten. Tack att du säger också att ingenting är omöjligt för människor som står enade tillsammans och som har en gemensam vision. Och då vet vi att du kommer vara med oss när vi försöker att ena oss ännu mer och stå ännu mer tillsammans både med dig och med varandra och fördjupa våra relationer på alla sätt. Tack att du är mäktig att göra det. Och låt oss alla få en förväntan på att vi ska få ta ett steg till. Tillsammans. Nu är det inte längre jag och mitt utan nu är det vi tillsammans som ska gå. Och det är det som är styrkan när vi tillsammans är ditt nät. Som kan ta in fångst men som också kan styrka varandra, bära varandra, hela varandra. Ska vi stå upp tillsammans och så ber vi här. Kom Herre Jesus, kom och utrusta oss med din heliga ande. Och låt oss få känna en inspiration inför året som kommer. Inte för att jag har sagt någonting men för att du Gud vill någonting. Du är mäktig att göra någonting större än vad vi tänker och drömmer. Och låt oss få tro för att om du säger att Babels folk kunde göra vad som helst i princip så att du var tvungen att stoppa dem så måste väl du kunna göra oerhört mycket större saker med en lokal församling med din församling som fogas samman och väljer att gå med dig. Låt oss tro på det. Låt oss få en förväntan på dig Jesus vad du ska göra året som kommer och tiden framöver. Låt oss få en längtan att fördjupas i relation med varandra och med dig. Amen.